Jag ska läsa dagens evangelietext som är från Lukas evangeliet kapitel 10, vers 23. Och det är på sidan 736 om ni har de biblarna som är härifrån. Sedan vände han sig till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se det ni ser, men fick inte se det. Och har velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa: vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: en man var på väg från Jerusalem och ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och han hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Och då sa Jesus: gå du och gör som han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Halleluja. Halleluja. Gud, för ditt ord. Låt det sjunka ner i våra liv, ut i våra händer och ut i våra fötter. Vi ber Gud att du ska ge oss någonting i den här förkunnelsen idag också. Hjälp vår koncentration och vår öppenhet. Amen. Temat för den här söndagen är medmänniskan. Det har vi ju förstått allesammans, tror jag. Och vi kommer i förkunnelsen idag och röras rakt in i kärnan i det kristna livet. Det handlar om hur vi människor ser på varandra och hur vi, inte i teorin utan i praktiken, behandlar varandra. Så med andra ord så ska vi tala om trons synliga utflöde som inte kan vara någonting annat när vi hörde texten än praktisk medmänsklighet. Och får man fatt i detta trons utflöde, eller i alla fall med sitt liv strävar efter att se med goda ögon på min medmänniska och efter bästa förmåga behandla honom eller henne med omsorg. Gör man det så är man på väg i en god riktning i ens liv. Den amerikanska medborgarrättskämpen Martin Luther King, han förstår någonting viktigt, nämligen människans djupa beroende av varandra. Så här: jag kan inte bli det jag är tänkt att vara förrän du är det du är tänkt att vara. Och ett sånt tänkande, ett sånt, det får sociala och samhälleliga konsekvenser. Och det fick det för Martin Luther King som såg det som Guds rikes verkliga förtjänst i världen att det var på det här viset. Men det finns ett skav som ligger i mänskligheten och har legat från allra första början. Så trots att Gud har gjort oss till en enda mänsklighet som hör ihop, så vill vi ju så gärna dela in människor i grupper och sätta på såna här etiketter, gärna i vi och dom etiketter. Och vissa får allt medans andra får leva i brist. Men vi människor hänger på ett förundligt sätt ihop, oavsett politiska åsikter, religionstillhörighet eller var vi har vårt ursprung. Och Guds vision, om du kan tänka dig att han har en vision, en målbild, en dröm, så är den av det envisa slaget, nämligen en ny mänsklighet som mognat så mycket att man kan lägga åt sidan det som skiljer oss åt och istället möta varandra med praktisk medmänsklighet och respekt. Och jag pratar inte om tankeplanet. Jag pratar om i verkliga handlingar. Och det här, det var också Martin Luther Kings dröm, att det svarta, kuvade Amerika skulle blomstra tillsammans med det vita Amerika. För de svarta skull, men också för allas bästa. Det är en väldigt radikal tanke. Det är lätt att man tar ett parti och är bara i ett spår. Jag kan inte bli det jag är tänkt att vara förrän du är det du är tänkt att vara. Men låt oss inte sticka under stol med att det också är en kamp att förmå se sin nästa som en medmänniska och inte en motmänniska. Redan i första Moseboken 4 så blir det tydligt hur svårt det kan vara att stå ut med varandra. Ni som har läst den gammaltestamentliga läsningen vet vart jag är på väg. För där möter vi de två bröderna Kain och Abel, som måste ha haft någon slags eskalerande konflikt som slutar illa. Och vi läser att Kain säger till sin bror Abel: kom med ut på fältet. Det lät ju oskyldigt. Vad underbart. Vad ska vi göra där? Där överföll han sin bror, läser vi i texten, och dödar honom. Sen måste det nog ha gått lite tid. Sen så säger Herren till Kain: vad är din bror? Och svaret blir: det vet jag inte. Ska jag ta vara på min bror? Och det är ju en mening som i olika sammanhang har ljudit genom historien. Ska jag ta vara på min bror? Det finns alltid många skäl att vilja göra en medmänniska till en motmänniska. Våra tankar kan lätt korrumperas och vi fastnar i oförrätter och i negativa bilder av andra människor. Det är oerhört lätt att det blir så. Ibland av rädsla för det okända. Såna är de muslimerna, säger någon. Lås in de gängkriminella och släng bort nyckeln en gång för alla, säger en annan. Kör över dem som limmas fast sig på motorvägen så vi kommer fram någon gång, säger en tredje. Grejen är att när tanken blir korrumperad av negativa bilder av andra människor och av grupper, så blir vi mindre benägna att leva i trons synliga utflöde som alltid är praktisk medmänsklighet. Det är så ofantligt lätt att korka igen, om man uttrycker sig så. Och vi kan inte längre se bakom en människas yttre skal. Det är som att vi har tappat den förmågan. Och vi bryr oss inte om såren och smärtan och allt det som finns där inne. Egentligen är det ju ett sätt att avhumanisera en annan människa. Att inte vilja se hela människan, det är ju att inte se något. Jag hörde ett reportage på radion för en tid sedan om den avhoppade ledaren för den högerextrema gruppen English Defence League. Ni vet, de som anklagas för att ligga bakom upproren och våldsamheterna i England, eller i Storbritannien då, för ett tag sedan. Jag hörde ett reportage om deras före detta ledare då, Evan Humble. Han beskriver hur han kom till en punkt i sitt liv då han insåg att jag måste hitta vägar ut ur det här livet jag lever. Jag måste lämna högerextremismen bakom mig. Men när han gjorde det så fanns det ingen där som ville hjälpa honom. Ingen som ville lyssna. Ingen som ville ta i honom ens med tång. Han blev helt ensam. Och då kom hjälpen från ett oväntat håll. Nämligen från den person som man själv hade hatat allra mest. Nämligen en storskäggig muslimsk ledare. Så börjar de två samtala med varandra. Och Evan Humble beskriver det som han för första gången blev lyssnad till utan att bli dömd. Det tog 2,5 år av mängder med samtal. Och han beskriver det som att det var uttröttande, utmattande samtal som de hade med varandra. Och intensiva. Men för Evan Humble skulle de här samtalen göra det möjligt för honom att börja ett annat typ av liv. Och det gör han. Han börjar engagera sig i kampen mot rasism, extremism och radikalisering. Och den storskäggiga muslimen gav aldrig upp utan stod kvar. Nu hörs inte jag. Evan Humble beskriver det som att nu har jag fått en vän för livet. Hjälpen kom från ett oväntat håll. Ifrån någon man inte räknade med. Så vem var Evan Humbles nästa? Eller vem var hans medmänniska? Var det de i det engelska samhället som inte ville ta i en sån här person ens med tång? Var det de som var rädda för honom och tänkte här är det bäst att jag backar och inte kliver nära honom? Eller var medmänniskan de som avstod att hjälpa honom därför att de tänkte att oddsen för att det här ska fungera är mikroskopiskt små? Så det är väl bäst att jag inte gör någonting. Är det de som är medmänniskan? Kanske tycker du att den här berättelsen skaver lite grann. För att det är just en muslim som kliver fram och tar rollen som Evan Humbles medmänniska och inte en kristen. Kanske tycker du att det är provocerande att jag tar fram en muslim överhuvudtaget som ett föredöme i en gudstjänst. Om vi tar oss till texten som vi har läst idag om liknelsen om den barmhärtige samarien. Så gör ju, om vi tar oss in i den texten, så gör ju Jesus en för många provocerande poäng genom att framställa en föraktad och i judarnas ögon oren samarier som den som faktiskt representerade verklig godhet och hjälper den misshandlade mannen i sin nöd. Prästen som kom till platsen hör vi Jesus berätta i sin berättelse. Vek åt sidan och skyndade vidare och leviten likaså. Barmhärtigheten kom ifrån ett oväntat håll som den inte så sällan gör. Det tror jag att vi ibland har märkt en del av oss. Att barmhärtigheten, hjälpen, kom inte från vad vi väntade. Det är besynnerligt, men så är det ibland. Det är klart att det gör någonting med den här laglärda som vi hör som Jesus har samtalet med, att det gör någonting med hans fromma självmedvetenhet. Skulle en samarie vara bättre än en jude? Ja, Jesus är provocerande när han vänder på begreppen och framställer egentligen prästen och leviten som de som försummar sin riktiga kallelse till praktisk kärlek. När farisén hade frågat Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv, så är ju Jesus snabb med att liksom karva ut kärnan i hela lagen, liksom, så att säga. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Inte med halva. Och med hela din själ och hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Alltså på Jesu tid så tänkte man ju att begreppet min nästa var knutet till Israels folk. Alltså att älska sin nästa som sig själv, det var att älska sina judiska bröder och systrar som sig själv. De som var innanför gränserna, så såg man på det. Förstår du då hur revolutionerande Jesus är i sin samtid? När han river gränserna, eller vidgar gränserna, hur du nu vill uttrycka det, och gör en samarier till det stora föredömet. Jesus vidgar begreppen, vad som är innanför och utanför, och utmanar oss att vara med på ett hörn i Guds stora vision för mänskligheten, som är någonting helt annat än det vi ofta ser i den här världen, där småsinthet och missundsamhet inte sällan råder. Gud vill se ett vidgat vi, inte ett begränsat vi. Jesus under sina år i tjänst jobbar dag efter dag oförtrutet för ett vidgat vi. Läs evangelierna om hur han lever sitt liv. Han åt med folk som han inte skulle äta med. Han stannade upp hos människor som hade fastnat långt ute i marginalen. Han lät inte sitt hjärta korrumperas av likgiltighet. Och han behandlade människor med omsorg och med djup respekt, oavsett hur deras liv hade liksom blivit. Hur vill du rikta ditt eget liv? Hur vill du att ditt liv ska se ut? En testfråga till sig själv kan vara: hur ser jag på andra människor? För den blicken du har på andra människor, där avslöjar du för dig själv: hur ser jag på min nästa? Finns det någonting som du behöver skruva på eller jobba med? Finns det människor som du behöver uppmärksamma? Finns det relationer som behöver försonas? Människor som har varit din medmänniska, som blivit din motmänniska, och ibland till och med en icke-människa. Så lite betyder personen för dig. Finns det attityder i ditt liv som du behöver bekänna som synd? Kanske den stora frågan att leva med ett tag, därför att man kan inte under en kort predikan när man sitter som du gör idag smälta allting. Det är väldigt lätt att gå ut ur kyrkan och tar det en liten stund, man är på spårvagnen, sen börjar det bli lite dimmigt vad som har sagts. Men tänk om det är så här att du ska leva med frågan: vem är min nästa? Ett tag. Låta den få sjunka. Låta anden få jobba med det i ditt liv som behöver jobbas, så att vi kan tillsammans liksom vara den medmänsklighet som vi kallar det att liksom kliva in i. Amen.